Hur stort problem tycker du är att både HJK och SJKs tränare inte har licensen i skick för att få vara tränare i Veikkausliga?
Jag tycker hela den här soppan är bara trams.
Ja, no, på tal om tränare. Mourinho sparkade av Roma idag. Och De Rossi är klar som ersättare. Är det rätt man att ta över efter Mourinho?
Ja, no, fansen kommer inte våga gå emot honom direkt, så är ju ett ganska fegt val av Roma som klubb och ganska säkert tills vidare för resten av säsongen, men han har ju bevisat för lite för att man ska tro att han kan bli bra som tränare i framtiden.
Och AFCON är igång igen en gång. Vem ser du som favorit att ta hem hela turneringen?
Marocko eller Senegal?
Nåja, dags för ett nytt avsnitt och det blir för första gången på länge känns det som ett lite så vanligare avsnitt efter alla möjliga specialavsnitt och grejer under juletid och nyår. Vi är en bra bit in i januari och längre är ju nog ännu tills finska klubblagssäsongen egentligen kör igång. Jag vet inte hur vi ska räkna med att ligakuppen drar igång här i slutet av januari är det väl. Så de försöker från Veikkausliga-konton lana sån hype-video med highlights från fjolåret så händer nog att snart börjar ligakuppen som vi äntligen har väntat. Men det var ett ganska sorgligt försök till sån hype-video här kan jag säga. Mycket highlights från och hallar och ja, det är ju inte så mycket som ser bra ut eller nå som ser ut som några highlights när man har in i en hall och filmat från de vinklar som finns där och med de backdrops som det innebär och allt vad det innebär. Så det var ett sorgligt försök och ligakuppen ja, är ju vad han är, inte ska man ta på för stort allvar, men det är ju ändå kul att någonting ändå börja komma igång här så småningom och är ju bättre än bara vanliga träningsmatcher under vintern. Så. Lite kul är det ju ändå. Lite kul tycker jag också har varit att följa med den här soppan kring HJK och SJK nu också hamnar ut för samma situation att tränarna Sibia och Grifs för SJK. Ja, varken dera har licensen som krävs för att få träna i Veikkausliga i skick. Det är väl UEFA Pro man ska ha och ingen av de har det alltså. Åtminstone i HJKs fall hade de väl räknat med att Sibia skulle få gå den här utbildningen på Svenska förbundets bekostnad eller som när Svenska förbundet ordnar den i år. Och då skulle det ha varit OK, men sen som de inte hade räknat med så slapp han inte med på den där utbildningen och med Grifs i SJK är jag inte riktigt säker hur jag tänkt eller hur jag blivit där. Det tog ju upp han från akademia där han gjorde bra i fjol. Nu har han första laget, men ja, han har ju blåst rejält åtminstone kring HJK efter det här. Och du tyckte bara var något trams hela grejen alltså.
Ja, om Finlands bästa lag har valt ut Ferran Sibila som tränare och han ser att han är bäst för oss och vi tar han. Alltså ska man faktiskt måste skicka han till skolan då. Alltså jag förstår ju om man inte kan jobba som läkare på sjukhuset om inte man har utbildning. Men om Ja, om HJK nu tycker att han är bästa tränaren, kan inte han bara få vara tränare då? Det är faktiskt lite trams. Det är kanske annat om man har något jobb med juniorer, då kanske man behöver mer ha gått någon skola. Alltså inte ska man måste ha gått en utbildning för att vara tränare om man är tillräckligt bra, så tycker i alla fall jag.
Nej, jag tycker nog också att det har blivit lite för stor grej, eller ganska mycket för stor grej av hela det här. Det är ju för att det är HJK, landets i särklass största och bästa fotbollslag, så blir det ju mer rubriker än redan en för SJK, som nu också är ett av de starkare och bättre lagen. Så är resursmässigt och på det viset. Men ja, det är ju många finska fotbollsvänner överlag som tycker att det sticker väl i ögonen att det ser så dåligt ut när inte ens de bästa klubban i landet kan ha tränare som är på tillräckligt bra nivå på pappret då, alltså, fast men ja, det är ju som bara på pappret, det är som symboliskt det, så ja, lite kan man ju förstå att det ser ju inte så det jättebra ut, men det är ju inte så det jättestor grej sist och slutligen inte, det är bara en utbildning, men det är ju ganska skitsamma att är man tillräckligt bra så är man tillräckligt bra. Förr i tiden fanns inte heller någon sån där utbildning om man skulle gå eller någonting sånt, så det var mycket enklare. Det finns ju nog exempel, typ även IFK Värnamo till exempel, då de steg till Allsvenskan, och Jonas Stern som tränare hade ju inte heller de utbildningarna och vägrade ju gå det också av principsak väl, för han tyckte att det är så löjligt att man ska måste gå, att det inte räcker med att man är tillräckligt bra. Så hade ju gjort det som både HJK och SJK får göra nu då, att de har assisterande tränare som på pappret, huvudtränare, en som har pro-utbildningen, men sen är det ju ändå Tärn då som håller i alla trådar sist och slutligen. Och det blir väl nog samma situation i HJK och SJK nu. Ossi Virta tar väl i HJK, skön typ, hade han var med oss någon gång med juniorlandslagen på någon samling och ganska rolig typ han, så är bra. Här blir huvudtränaren ändå som får göra säkert mest media och sånt, för att han är på pappret huvudtränare och han passar nog bra att göra mediajobb, han kan vara rolig och sådär. Sibia får ju bara fokusera på att träna laget och led laget internt, och är ju som ja, egentligen är ju vad många tränare skulle drömma om, att man behöver inte egentligen göra så mycket media utan får bara fokusera på det fotbollsmässiga och arbeta med laget.
Ja, det blir ju lite parodiskt faktiskt, men det är bra att man kan kringgå regelverket på det här sättet i alla fall. Men om det går som jag brukar och HJK vinner ligan och kanske tar sig till Europa, så är det ju Ossi Virtas namn som står där som mästartränare ändå i november någon gång eller oktober när säsongen tar slut. Men just tillbaks lite till Jonas Stern, är ju lite löjligt, eller alltså sjukt löjligt. VM-brons som kapten för svenska landslaget, spelar i Roma och Napoli, och då anses man inte tillräckligt bra för att, ja, spel mot Halmstad och Varberg. Jag vet inte vad man ska säga.
Nej, det är som är löjligt hela grejen nu, att det blir som så byråkratiskt att det ska tvingas vara på det viset, men ja, någonstans måste väl nog finnas några grunder också som för fotbollen i stort i Finland, att ja, det är väl bra att det finns några krav, men ja, lite skulle man ju kunna ändå tumma på det i sån här fall, tycker jag. Det är lite samma som i de arenafrågorna vi var in på när Ekenäs stiger, och det ska vara sån krav att det ska vara en viss mängd sittplatser ska finnas tillgängliga för att få vara, eller för att man ska få spelveckosliga på arenan. Men vad är det för vits att man som bygger ut för att få de där sittplatserna när det ändå kommer vara troligtvis tomma sittplatser det där man bygger sig, som bara för syns skull och för papprets skull, protokollets skull. Så ja, lite överdrivet och dumt blir det, men oavsett vad så blir det ju intressant faktiskt med både SJK och HJK sen som lag och hur de kommer se ut och prestera och så vidare den här säsongen. Det är ju ganska stora ombyggnader i båda lagen och nya tränare i båda lagen också. Ja, oklart vart hela allt det här tar vägen. I nuläget i alla fall. Sen slutar det väl nog som vanligt med att HJK lyfter pokalen. Men ja, mycket som är nytt i båda lagen. Och så den här tränarfrågan då på här som gör ännu kanske lite intressantare. Men vi kommer väl nog mer in på det här lagen och alla andra veckosligalag när det börjar ändå vara lite närmare och aktuellare. Men då, säsong.
Ja, men vi kan ännu ta några finsk intressen ut i världen. Räkna upp bara. Marcus Fors var tillbaka i Middlesbrö efter skadeuppehåll. Jo, mål mot Millwall. Och så har vi ju Pohjanpalo som fortsätter sin succé i Venedig. Hattrick mot Sampdoria i 5-3-segern i helgen. Och Radetski vet ni ånga på med Leverkusen. Och så har ju Anthony Taylor fått en ytterligare namnkunnig lagkamrat i Miami här senaste veckorna när Luis Suarez ansluter till Messis och Busquets och Albas lag. Så, ja. All time Barca för Taylor.
Ja, Anthony Taylor. Eller hur var det? Kanske inte riktigt. Det får nog lite fel där. Ibland märker vi inte ens när vi säger sådana fel. Men Robert Taylor förstås inte. Pisshuvo Anthony Taylor, domaren. Man har ju en tyvärr allt för ofta på näthinnan, that mank bastard, men ja, ska förstås vara Robert Taylor.
Ja, det var ju faktiskt bra att du kom på mig där, för jag gick bara så automatiskt. Man har haft han i huvud en längre tid nu och stört sig på han. Så blandar man ihop Taylor och Taylor, men ja, inte domaren, utan Miami, Inter-Miami-spelaren. Hans nya lagkamrat talar ju om, alltså Luis Suarez då, kvadruppeln, alltså fyra möjliga titlar som man spelar om i Nordamerika. Så. Ja, alltså det blir nog faktiskt intressant att se som ett gäng 35-åringar, 36, 37-åringar typ, som ska, om de håller, alltså de borde ju ha tillräckligt med kunskap. Kropparna hänger inte med, alltså fysiskt hänger man inte med lika mycket, men det ska bli intressant att se om man, ja, en fjärdedel, en tredjedel av laget, mer än en tredjedel av laget är gamla, ett gammalt dreamteam från Barcelona, så det är faktiskt intressant att vi har en finsk spelare mitt i den gröten. Är faktiskt helt sjukt när man tänker efter.
Ja, det blir bara roligare för Taylor ju mer spelare som kommer dit, men ja, ska väl tro att Suarez är sista Barca-kärnan här på ett tag ännu. Man har ju inte sett någon annan ryktas far dit, men vem vet. Vet jag, Xavi får väl sparken snart från Barca, känns det ju som, så kanske att han tar överlaget som tränare då ännu, så får de ännu en dit. Men ja, inte det är ju dåligt, inte för Suarez och Messi och gänget, det där som är där nu då, att som får avslut karriären i Miami ändå är ganska perfekt ställe som va 37, 36, 35 år vad det nu är att få avslut där och bra väder och det har uppnått allt man kan i princip i fotbollsvärlden, så de får ha det som bara skönt där egentligen och ha lite kul på fotbollsplan också. Utanför så är ju ändå USA, så är ju inte som, så många som känner igen det, eller så många som är på andra ställen där fotboll är världens största sport, eller är den största sporten, men i USA här är ju oförklarligt nog inte så, lär väl aldrig bli här heller, oavsett hur många av de kärnorna de tar dit, men ja, nu undrar man ju det här avslutet på karriären där. Sen är det ju ändå intressant att hur de ska hålla som fysiskt, eller hur det ska som gå då de fysiskt är som långt ifrån vad de en gång har varit, och ingen av de spelarna, no, alla har ju nog haft sina fysiska kvaliteter åt något håll, men ingen har ju som haft fysiken som allra främsta grej i karriären, men amerikanska ligorna och spel och sporten överlag så är ju ganska fysiska och mycket springa så. Och sånt som krävs där, så hur går det med fyra som inte kan bidra med det fysiska på det sättet, men kan bidra med mycket annat. Det blir intressant faktiskt till se, fast man nu inte kommer se ändå, för inte se mig på MLS, men de ändå följer med.
Idag då vi spelar in har vi tur med tajmingen. Ibland har vi lite otur att vi missar någonting, men även om vi nu såklart inte går igenom allt internationellt utan mer finska intressen och sånt, men en sån här grej är ju i alla fall stor när José Mourinho har fått sparken för hur många gången vet jag inte, men det hände här tidigare i morse och nu får vi väl nog nästan tro att det är, ja, vad finns det kvar, för han har ännu mer att hämta i fotbollsvärlden på hög nivå. Roma vill i alla fall inte ha kvar honom nu. Arbetslös.
Ja, jag har ju alltid varit intresserad av att se han i ett landslag, vilket det skulle vara ju sen frågan då, inte vet jag i nuläget vad han skulle kunna göra. Ja, no, det skulle ju vara om något landslag behöver tränare plötsligt inför EM, men jag är inte väl någon vad jag kommer på i nuläget, och de stora nationerna lär väl knappast byt tränare så sent inför ett EM. Och Mourinho vill väl knappast heller få till någon mindre nation, så är väl nog bara att glömma den tanken direkt lika snabbt som jag kom på den här. Men ett landslag skulle jag ändå vara intresserad av att se han i, men känns väl nog som att det blir typ Saudi eller något till slut som man hamnar i. Kanske landslaget där i någon skede, eller så klubblagarna väl nog öppna den dörren till i någon skede. Lär jag väl få dit och tjäna de pengar jag förtjänar att tjäna in. Inte för att han nu tjänar dåligt i karriären. Men dessutom har han väl tjänat mest av alla tränare någonsin på att bli sparkad. Han har ju blivit så många gånger och fått det avgångsvederlagen eller vad det nu heter. Eller det måste betala kontraktet till slut eller betala en summa för att han, ja, måste säga upp, eller för att kontraktet blir uppsagt. Så han har ju nog tjänat pengar. Mourinho, men jag minns vi pratade ju om det här, vad här någon gång där då säsongen just hade börjat eller skulle dra igång eller något sånt. Att, ja, du ställde väl frågan att kommer Mourinho vara kvar, ja, var här kanske till jul, eller då vi äter julskinka, att är Mourinho kvar då? Nej. Eller jo, trodde jag väl, men jag sa väl, eller ja, jag vågar väl inte säga till jul, men jag vågar i alla fall säga att jag inte lär mig vara kvar när säsongen är slut inte. Där fick man ju hämt innet rätt då, för en gångs skull, men ja, det var ju kanske inte världens svåraste analys att dra heller, sett i hur situationen såg ut, och han brukar ju ha det svårt tredje säsongen, det är ju alltid då han blev sparkad, och det här var ju hans tredje säsong då, den brukar aldrig ta slut för honom.
Jo, jag tror det var nyår vi sa, och jag trodde att han skulle avgå eller få sparken innan, och du trodde inte, och du hade ju rätt då med 16 dagar. Men jag har inte varit någon överraskning med tanke på hur dåligt det har gått. Och Roma är väl, är man 8:e, 9:e någonting. Och under Mourinho man har ju, alltså även om Lazio hade lite övertag innan Mourinho kom, så alltså Lazio har ju blivit som enorm storebror i Rom nu sen Mourinho. För Mourinho vann 1 av 6 derbyn mot stadsrivalen. Och är ju, med tanke på Mourinho förr, alltså han vinner derbyn, han är mentalt stark, han förlorar inte, men egentligen ända sen Inter, när han lämnade dem 2010, så har ju bara egentligen gått ut för även. Ja, eller så är det ju bara. Tiden har sprungit i fatt och 13-14 år senare så, ja, nu känns det nog som att det inte finns något topplag eller stor lag som kan vill ta han. Det skulle vara någon sån där dårhus som Valencia eller Marseille, men ja, alltså inget sån här lag som utmanar om de största titlarna, så landslag eller Saudi. Jag tror han inte kommer göra något på ett tag, jag hamnar i någon. Han kommer sitta i många tv-studior och vara lite skön och dra en massa story, men det skulle vara kul att se han i något lag i alla fall. Alltså. Men jag undrar om han har stolthet att gå ner ett hack och ta ett Sevilla eller någonting sånt, eller något, vad ska vi säga, något mittenlag i någon annan liga eller. Men ja, alltså om vi jämför med hans antagonist förr i tiden, Benitez, han hade ju som svalt stoltheten efter Liverpool, Napoli, Inter och Real Madrid och tog sådana mindre lag då på pappret som Newcastle och Everton och nu Celta Vigo, men jag tror inte Mourinho, han är för stolt för att gå ner i hierarkin, han ser sig som bäst, men alltså med tanke på senaste åren, alltså han är som, visst han vann Conference League med Roma, men alltså hej, han har tappat det som han var bra på, att vara mentalt, att göra sina spelare mentalt starkare än fienden, och det har han ju faktiskt tappat totalt.
Ja, alltså där undrar jag ju om det är han som har tappat det, eller om det bara är så att den här dagens generation av spelare, det senaste som har kommit fram, de senaste 10 åren, att har de henom mer som krävs för att bli på det viset han vill, att bli, få det här mentala övertaget, att de som vill dö för att inte typ släppa in mål och dö för emblemet och tröjorna och för Mourinho själv också. Jag vet inte om dagens spelare på samma vis som förr är beredda att offra sig, utan det är lite för egoistiska, och jag vet inte, de har det lite för bra på för många sätt, så jag behöver nödvändigtvis inte vara Mourinhos metoder eller Mourinho som är fel på, utan det kan nog vara de här spelarna som idag inte kan ta in och utföra han försöker få ut av det. Men då borde jag förstås, om man ska vara kvar på toppen, så borde man förstås kunna anpassa sig till att ja, nu är fallet så här och spelarna är så här, vare sig jag vill det eller inte, men det är nog en sån där grej jag har funderat på i alla fall. Det ser ju som inte ut som att hans spelare brinner för att, som man nu sa förr, för att ja, gör vad som helst för att vinna en match och att inte släppa in mål när de parkerar bussen eller någonting sånt, utan nu kanske det går in med han det, ja, vi parkerar bussen, men det är som att de tar inte han det extra metern eller slänger sig inte in i dueller där de kan bryta benet för att försvara ett mål eller på det viset, så kan vara dagens spelares mentalitet som inte går ihop med Mourinho mer.
Ja, tiderna förändras, men med han själva, nej, han kokar ju lika mycket, och är väl 5 röda kort på 2 senaste säsongerna. I fjol blev han ju utvisad 3 gånger. Det är som fler än alla spelare i hela serien. Så han var som en tränare som blev mest utvisad, och nu fick han ju härom veckan bara, och emot Lazio i kuppen så blev han utvisad igen. Han måste ju vara den tränare som har blivit mest utvisad, i alla fall en av dem under de senaste 20 åren. Det är liksom helt sjukt hur många gånger han, jag tror det var någonstans jag läst eller var det att jag hörde på något program där de pratade om att han har spelat, eller som under sin tid i Roma har han bara kommit tillbaka och mött Inter, sitt gamla lag, en gång, för alla andra gånger har han varit avstängd. Det har alltid varit avstängningar i samband med att man har mött Inter, men nej, som jag säger ganska mycket, att han inte ens har kunnat finnas på alla läktare för, eller på alla planer, för han har varit upp på läktaren avstängd. Ja, nu är det ju De Rossi då som tar över, och ja, vad tror du om De Rossi som Roma tar in en gammal klubbikon, en av de allra största där i rödgula delen av Rom?
Ja, ännu på Mourinho så ja, det var ju nog en show ändå det här, hans tid i Roma tackar man väl nog för, just med de korten och avstängningarna och presskonferenserna och beteende och hur han, ja, har fört sig hela tiden. Han har ju varit verkligen artisten José Mourinho med allt vad det innebär. Och, ja, namnet Mourinho, karaktären Mourinho har ju varit nästan, ja, bättre än någon annanstans. Mer underhållande att följa i Roma än på andra ställen. Och då har han nog varit underhållande nästan var han än har varit förstås. Men här har ju som, ja, här har varit nästan ännu mer än tidigare. Kanske har han känt behovet av det också för att inte alltid gått så bra som han kanske har hoppats, och resultaten inte har varit de önskvärda alltid här i Roma. Men Jag var nog ändå överraskad att de sparkade han faktiskt, för ja, han har ju ändå vunnit Conference League, men det var bara Conference League, men de hade aldrig vunnit något i Europa förr och vinner ju sällan något överhuvudtaget, så ja, han blev ju stor ändå med den där vinsten. Och sen Europa League-final också i fjol, där de skulle ha kunnat vinna också, var ju var väl någon straff där eller något. Där var väl Anthony Taylor som var och fördärva för Mourinho och Roma och total kalabalik, så var ju inte långt ifrån att vinna Europa League heller. Och känns ju ändå som att de har hållit han högt i Roma på grund av att han har tagit det och vinna saker, och därför hade de kunnat se mellan fingrarna med vissa andra saker. Och dessutom hade de väl värdesatt att det namnet Mourinho också som de har haft där blev ändå populär bland fansen och sådär, så jag var nog ändå överraskad att han fick sparken här, fast det är nionde i tabellen och det går dåligt. Men ja, nu är det De Rossi då som tar över efter Mourinho. Det vet jag. Det känns ju som att ja, vad ska det innebära? Inte har ju De Rossi visat någonting som tränare. Varje spall en kort session, några månader väl, bara fick sen sparken i fjol i Serie B, och så har ju varit med landslaget som någon form av assisterande och ja, med i landslagsapparaten där, och där var ju med och vann EM förstås, men inte har ju egentligen visat någon som tränare, som huvudtränare, så inte känns ju alls klockrent, men det är ju så det att de gör sig av med Mourinho som ändå var populär bland många, så ja, som du säger, det är ju ingen som kan klaga på att de tar in De Rossi då, en klubblegend, det är ju som ingen som kan hat på honom, så nästan lite fegt. Men vet jag, vad tror de som att han ska göra bättre än Mourinho då? Ja, det måste de väl tro om de tar innan, men jag är nog inte alls så säker på att det skulle kunna bli på det viset.
Ja, väl bara säsongen ut.
Ja, vad är bara säsongen ut nu? Ja, inte vet jag. Skulle inte man nu ändå kunna köra med Mourinho då? Säsongen ut lika bra. Istället för att ta in De Rossi. Som, vad ska han in och göra här om inte nu ändå? Man tänker nog mer långsiktigt än så. Om det ändå ska ha in någon nu i sommar, så kan det ju spark Mourinho då, som ändå är Mourinho. Han har ju ändå kvalitet som kan vända på en säsong och kanske gör någonting i någon turnering. Jag vet inte, är de kvar i, vad är det för turneringar? Europa League är de väl nog kvar i, och gör där. No, han har gått i final båda tidigare säsongen i Europa turneringar, så varför inte här också? Nu ska De Rossi in och försök. Ja, inte vet jag. Men De Rossi måste väl försök i alla fall släppa tyglarna lite det och låt de vara lite mer fria och anfallsglada och kreativa och sådär, och inte det defensiva pragmatiska Mourinho-spelet, så kan det ju i alla fall komma en lite så kortsiktig effekt på spelarna, att de känner sig fria och får spel som de vill, typ Dybala och Lukaku och sådana. Lite som då Solskjär tog över efter Mourinho i Manu, så fick han ju en jävla effekt där direkt när de sparkade Mourinho och Solskjaer tog över, och det var Ole set the wheel efter typ nå 7 raka vinster på 7 första matcherna, och spelarna kände sig glada och så, men sen tog jag ganska snabbt slut på den effekten. Så ja, De Rossi måste i så fall försöka kunna hålla liv i den effekten om man försöker på den linjen.
Jo, men Mourinho, även om vi inte tror på han riktigt mer, så är vi väl säkra på att han kommer fortsätta. Han kommer inte gå i pension, är vi 100% säkra på. Men om han landar i Saudiarabien eller inte, vet vi inte. Men Saudi-hatet har ju stärkts ytterligare senaste veckan. Det är ju massa sådana här Supercup-semifinaler och finaler och Supercupper, spanska och italienska i Saudi. När tidernas bästa back, Franz Beckenbauer, dog, tyska legendaren, så han blev utbuad av saudiska publiken. Det är som, ja, man kokar ju inombords. Det har ju att göra med att Toni Kroos tweeta om att det var embarrassing att en ung spansk spelare Gabi Veiga gick till Saudiarabien från Celta Vigo tidigare, det var väl i somras. Och Tyskland har väl tagit ganska starkt så här. Motståndet var väl i VM i Qatar i fjol med regnbågsbindel och hit och dit. Och ja, Tyskland har stått ganska starkt mot Saudis intag i fotbollsvärlden. Men då buar man ut en av de största någonsin. Ja, det är nog. Om inte man hatar Saudi tidigare så jag vet inte vad man ska säga nu.
Det är ju helt vidrigt. Och, ja, man trodde ju inte kunna bli så mycket starkare Saudi-hat än vad det redan är. Men det hittar sätt att få en att tycka ännu mindre om det. Eller hat det ännu mer. Som hur man kan bo ut en av fotbollsvärldens största ikoner och legender genom alla tider som ja, vad är enda anledningen att han var tysk och Tyskland har varit ett av alla länder som har varit emot Saudi och krossat vitan och lite krossar väl inget med Beckenbauer och gör på det viset, men det är nog vidrigt hela det landet och det är ju som så lättkränkt också, de tar ju till sig sån det saker att ja, Tyskland har varit negativt till oss och då måste vi bo ut Beckenbauer som är ju helt oproportionerligt. Ja, är inte något lite lättkränkt det ser man som ja, jag märkte många gånger i överallt egentligen sociala medier och grejer när om någon skriver att ja, saudiska ligan, vad är nu här för skitlig och att det är så dålig nivå så direkt är det där tycker att nej, det är nog bra nivå, det här inte får ni säga så det om vår lego. Så den då, ja men vad förväntar de sig som att ska de inte få nå skit och ska alla bara tycka är kul att de kommer och köper in sig i fotbollsvärlden och med sina smutsiga pengar och gör som de har gjort och alla ska vara glada och nöjda utan då måste man ju få ge de skit och nu ska de kunna tåla något skit men att de buar ut Beckenbauer är ju nog, ja där går ju nog gränsen, eller när de har nog gått över gränsen många gånger redan, men det är ju är fruktansvärt.
Ja, Toni Kroos blev ju också utbuad, ska sägas, men är väl nog så att Beckenbauer är, när man pratar försvarsspelare backar, är ju som ofta man jämför då att här, ja, där har vi en Beckenbauer om man är bra, att säga som tidernas bästa back. Enligt mig i alla fall, jag tänker vi skulle kunna ska vi göra till nästa avsnitt ta ut varsin All-Star 11, världselva genom alla tider där vi riktigt har funderat och kan argumentera mot varandra vem vi tar ut. Vi kan sikta på det till nästa vecka, men där är i alla fall Beckenbauer given som mittback i min elva.
Ja, no, man kan ju alltid försöka. Ja. Jag har nog egentligen tyckt att det här är som en ganska ja, ältas mycket att vem har man i sitt världslag hit och dit, men jag tycker som är ju helt omöjligt egentligen att göra ett världslag för inte har man ju sitt de här spelarna egentligen sist och slutligen, inte har jag ju sitt Beckenbauer-spel, klart man har sitt något klipp och kanske någon match någon gång när man har sitt någon gammal match eller något sånt där, men typ en match sitter eller något. Och samma med många andra spelare och sitter i VM-krönikor och sånt. Men det är som mycket vad man har läst sig till eller hört av andra. Så man bildar som en egen uppfattning av andras bedömningar. Det är ju inte vad man själv har sett de spelarna. Så ja, egentligen skulle man ju bara kunna göra en på spelare man själv har sett. Men sen är det ju här också att det är som så många spelare och så många olika eror att det är ju typ omöjligt att göra en världselva. Jag har i alla fall helt för några år sedan i alla fall slutat som försök att ens tänka de banorna, men ja, vi kan ju göra någon slags försök då ändå till nästa vecka.
Ja, du får ta ut din så tar jag ut min. Och inga aktiva spelare med som självklar regel. Sagallo, första spelaren som vann VM och en av de enda spelarna som har vunnit VM som spelare och förbundskapten, han dog ju också, så det var flera legendarer som har försvunnit. VM 58 för Brasilien och sen spelare 1970. Men tillbaka ännu till Saudiarabien är ju många nu som vill lämna ligan, uppger sig i alla fall i media. Jag vet inte hur man ska tro på alla att här nu vill han och han lämna, men det verkar ju i alla fall som att Jordan Henderson vill tillbaka med svansen mellan benen och har ångrat sig. Och ryktas som att Benzema vägrar infinna sig på träningsläger och Firmino ska inte heller vara nöjd. Så det är ganska komiskt nu ett halvår senare efter Saudi-sommaren hur många som inte trivs.
Ja, faktiskt. Typ i Hendersons fall så är man ju nog sådär att vad trodde du? Ja, rätt åt han är det ju på många sätt. Han har för mig varit en stor förebild under många år, men sen säljer han allt vad han har av integritet som både fotbollsspelare och framförallt människo överlag när han far till Saudi för pengarna, och sen vill han därifrån då efter ett halvår, så man får ju nog skylla sig själv när det går på det viset. Ja, samma sak nog med de andra också, att vad trodde ni? Ni kommer från de bästa lagen, de bästa ligorna i hela världen, och så ska ni dit till sån de ligor, sån de klubbar, så ja, de har pengar, men det är ganska mycket så som mycket mer än så som egentligen krävs för att kanske man ska vilja vara där en längre tid. Och är ju som, ja, något lag har väl hyfsat bra med fans där, men det är ju många som spelar knappt inför 1000 åskådare. Har man nu spelat på de största arenorna i världen som är fullsatt varje vecka, så är ju inte så kul då Fatin och Saudi, där kvaliteten och allting egentligen är dåligt och är strikta regler på hur man får leva sina liv där också förstås. Det är ju inte bara spelarna utan det är ju deras familjer också som påverkas. Kanske inte trivs så jättebra de heller där i den där kulturen. Så inte är alls förvånad att det blir på det här viset. Ja, glad snarare är man väl. Och förhoppningsvis så alla de negativa rubrikerna så innebär det att inte spelare far dit något mer då, att de kan varna då andra spelare som eventuellt har funderat på att far dit, till exempel Salah som jag ryktades mycket om i somras att också skulle hamna där. Så. Ja, jag hade ju nästan räknat med att han kommer få nästa sommar då till Saudi, men nu är ändå hoppet upp om att han blir kvar lite mer i alla fall.
Ja, vi kan väl hålla oss i Asien, för där har ju asiatiska mästerskapen börjat i Qatar, tyvärr. Får se hur det går för Saudi där, men ja, vi ser väl nog Japan, Sydkorea, kanske Iran eller Australien som favorit till den titeln. Vi ska komma ihåg att så sent som för ett år sedan så var alla Japan, Sydkorea och Australien gick alla till åttondelsfinal i VM, så är faktiskt en det kan bli en ganska intressant turnering när det drar ihop sig där.
Ja, intressantare än vad man kanske tänker, så det är egentligen börjar både AFCON och asiatiska, eller båda har börjat här nu på samma gång ungefär och spelas parallellt. Ja, jag åtminstone och säkert många andra tänker ju nog som bara att om man ska se på något så är det ju AFCON man ser på och investerar intresse i, så är det ju nog AFCON främst, men ja, nu finns det ju intressanta saker i det asiatiska mästerskapet också. Det skulle säkert vara intressant att följa med. Jag har nog inte kollat något hittills, så får se om man kollar något av asiatiska, men det är nog afrikanska ändå som sagt som är man investerar sitt intresse i. Det är ju en riktig favoritturnering AFCON, men inte asiatiska så dåligt heller egentligen när man funderar på saken.
Ja, men det skulle nog få vara som förr att båda visades på Eurosport, så skulle det vara roligare och mer tillgängligt. Men ja, Japan har ju faktiskt intressant och bra lag måste man nog säga, men intressant där i asiatiska är ju Indien och Kina. Båda är med igen, de har inte varit med som särskilt, eller Indien har inte varit med särskilt ofta, men Kina har ju nog någon medalj från tillbaks i tiden, men att hur de här länderna gång efter gång kan underprestera som man gör med, ja, befolkningsmässigt båda störst i världen, men så dåliga på fotboll. Det ska bli intressant att se om de, ja, återigen, ja, blir en kvartsfinal kanske för Kina och Indien ut i gruppen är väl kanske det troliga, men det är faktiskt alltid fascinerande att se hur så stora länder kan vara så usla faktiskt.
Ja, det är nog här. Och då hade ju som nu också gjort sina försök och sats på fotbollen där, men ändå blir det ju som inte nå bättre. Det är väl lite samma förstås i USA nu också, att inte, ja, de har gjort försök och gör hela tiden, men där har ju nog blivit lite bättre, men blir det ju riktigt bra där heller någonsin. Ja, Ryssland är ju enormt land här också, och nu är det ju bättre än de här andra, men eller ungefär nivå med USA kanske, eller vad man nu vill säga, men inte ändå att de här riktigt enorma länderna inte blir det som ändå så det är riktigt världsbäst, eller som att de kommer till någon riktigt bra nivå, speciellt då Indien och Kina som är så är dåliga som det är, men i något skede tänker man ju att Hesko måste lyft för det också, men det verkar ju aldrig riktigt bli av här. Det är ju ändå intressant att följa. Svennis hade väl tippat att Hesko var 2030 Kina som typ är världens bästa fotbollslandslag och vinner VM eller vann någonting sånt, var väl Svennis som ju har varit mycket i ropet här nu också. Han har ju tyvärr bekräftat att han är cancer och begränsat med tid kvar i livet, så är ju sorgligt också, en legend han också, så ej synd, men han hade ju en sån profetia väl att Kina skulle vara 2030 och vinna VM typ eller något sånt, men blev ju inte, ja, eller inte 2030 ännu, men lär ju inte bli av.
Nej, men då kan vi ju gå till ett av Svennis tidigare länder som han har coachat, Elfenbenskusten, där afrikanska mästerskapen har börjat nu. Vi är ju tillbaks då till för två år sedan, vintern 22, när vi startade upp den här podden. Då var ju första avsnittet, eller första riktiga avsnittet vi gjorde, var ju om afrikanska mästerskapen, och lite så, det var lite nostalgi, vi gick igenom lite tidigare turneringar och gick ganska djupt in på det årets turneringar. Va? Lite överkurs har jag hört att många har tyckt, men det är bara att stänga av om inte passar. Men nu är det i Elfenbenskusten spelas, och är ju alltid, ja, det är synd att spelare ska måste bort från europeiska ligorna och spel, att inte spelas på sommaren. Men oavsett så är det alltid kul att se när afrikanska mästerskapen kör igång.
Ja, det är synd, men det är ju verkligen värt det. Det är ju nog, som jag sa, en riktig, riktig favoritturnering. Och här gick vi ju nog igenom när vi pratade om AFCON, så det är väl laget det första riktiga avsnittet vi gjorde för länge sedan. Så är ju nog bara till att gå sett på här avsnittet efter det här om ni vill ha mer om AFCON överlag. Det var inte bara då tidens, då årets, här årets turnering vi talade om då. Fast det nu var mycket här också, men det kan ju vara kul att minnas tillbaka till den också, men det var AFCON överlag. Ja, det är ju den roligaste turneringen som finns på något vis. Alla färger, alla situationer, alla märkliga beslut och händelser och, ja, all kalabalik och all fin fotboll och snygga mål och galna tacklingar och allt sånt som innebär, fina tröjor och sånt. Ja, många tänker ju kanske att hej, ja, vad är värre för något skitlag som spelar i den turneringen? Det är Kap Verde och Angola och Mosambik och sådana lag. Men de här lagen som vi nu ser här hittills har ju fått bra resultat mot stornationerna än så länge turneringen. Och är ju nog alltid så att AFCON är en jättesvår turnering att spela. Det ser man ju som är svårt att ta sig förbi spelarna, svårt och som åstadkomna för lagen, fast det som är storlag, ser som krampaktigt ut ofta. tempo är inte alltid är högsta, men det uppstår intressanta situationer. Och här är som en svår fotboll på något vis att hitta ett vägvinnande sätt och bryta ner. Fast det är inte alltid han taktiskt mest effektiva eller bästa fotbollen, så inte har det lätt de storlagen som man tänker att bara skulle borde blås bort något sånt, Angola eller något Mosambik eller något sånt, men ja, det har varit många skrällresultat hittills och mer lär det bli, och det gör ju hela turneringen mycket roligare, att det är som oförutsedda kan hända när som helst, och det är små lag eller mindre lagen, mindre nationerna som inte borde ha någon chans, har ändå chans att göra bra saker.
Ja, det har ju varit en grej överlag i fotbollsvärlden att sämre nationerna har blivit bättre. Speciellt på damsidan pratar vi om det i VM i somras, men överlag också all fotboll är väl bara kanske i Europa fortfarande. Vi har som Liechtenstein och sådana som ibland förlorar med 8-0, men i afrikanska mästerskapet som du sa nu så Ekvatorial Guinea och alla andra kapvärden, man måste ha dem på allvar. Ja, Elfenbenskusten på hemmaplan, tror du de har någon chans att gå hela vägen, eller vem ser du som favoriter?
Ja, klart de har chans, och hemmaplan brukar ju nog betyda en fördel väl i AFCON ofta, och nu är det ju en av de stora favoriterna skulle jag säga, men inte vet jag nog om de ska de gå hela vägen. Senegal nämnde du som en av dina favoriter tillsammans med Marocko. Marocko har väl inte spelat ännu, men Senegal så är mot Gambia och de imponerar nog, eller så. Halva matchen var ju svart i rutan för att de hade problem med att få ut TV-bilder. Vad det nu var, TV-sändningen funkar inte bara. Det var inte Viaplays fel här i Finland, utan det var nog någon som satt på kablin eller något som de säger i Afrika, och det var problem med den internationella TV-bildspridningen, fördelningen, vad man nu ska säga. Men det är väl nog en sån grej som hör till AFCON här också, att det ska vara någon sån incident här och där. Om man nu ska ha ett AFCON-bingo eller något sånt, så ska man få kryssa av det där. Man ska borde la ett AFCON-bingo med alla möjliga saker på förhand som brukar. Men Senegal, jag såg av handematchen, då så imponerade de nog. Gambia hade en man mindre, men eller i andra halvlek, men 3-0 seger, och är ju ett av de storlagen som tillsammans med Elfenbenskusten då faktiskt har tagit en seger, och en relativt bekväm sådan då också. Så ja, Senegal, Marocko sa du, vet vi ju inte, men de borde ju vara bra. Sen igår såg jag också Algeriet mot Angola. Och jag blev ju riktigt imponerad av Algeriet. Spelar riktigt fin fotboll faktiskt. Det var som till se Brasilien när Brasilien är Brasilien. Det var mycket tricks och skills och flicks och klackar och finter och show. Det var mer än bara vägvinnande fotboll alla gånger kanske. Det var nästan ibland till och med show för showandets skull, kändes det som. Det tog planen lite också. Tidigt 1-0-ledning. Sen drar ju han det samma målskytten in en bicykleta. Otroligt mål till 2-0. Men det blir avvinkat för offside. Säkert ett av de snyggare offside-målen man har sett. Men ja, man väntar ju bara på att det skulle komma mer mål för Algeriet. Men inte fick de in han det bollen. Och så får Angola en straff i andra halvlek och kvitterar. Och så är det 1-1 där då. Så kan det gå i AFCON som sagt. Men ja, Algeriet egentligen blev jag ju imponerad av vad jag såg. Speciellt de hade en vänsterytta jag blev imponerad av. Belaili. Han vill inte spela så mycket i Europa. Någon session i Frankrike hade han ju nog. Men han var kul till se på. Han var mest showare av allt och ju var sist i målet. Och var hela tiden farlig. Och farligare än Mahrez på andra kanten. Men ja, 1-1 slutare. Angola tar en poäng, så inte vet jag vad man ska säga om Algeriet då. Jag tänkte som efter första halvlek att det är ju nog förhandsfavoriter här, ett av de och bra lag har de ju nog, men sen ja, schabblade de bort det då ändå, showade lite för mycket och satt inte dit tvåan, så straffade sig. Men ja, med Algeriet i alla fall, jag började fundera att kan det vara världens mest egoistiska fotbollsspelare som överlag, kan de komma från Algeriet? Det var nog en sån där spaning jag gjorde igår, eller sån där känsla jag fick när jag såg det spela. Så man ser det som i ögonen på det på något sätt i många av de där spelarna. Det är riktigt egoistiska och bryr sig nog mest bara om sig själv.
Ja, nu är väl i alla fall inte Finland som är världens mest egoistiska fotbollsnation. Men och, intressant alltid kampen mellan Nordafrika, arabiska Afrika mot övriga central- och västafrika främst. Alltså, lite olika filosofier har ju varit tidigare. Nu börjar man bli mer liknande, men fortfarande finns det ju skillnader där. Och Marocko är ju ändå semifinal i VM i fjol. Är ju, alltså jag antar ju att hemifrån så är det stora förväntningar på dem. Men själv är jag ju väldigt, väldigt spänd på att se Tunisien. Det ska bli intressant. Som, jag vet inte varför man går igång på Tunisien, men det känns som det kan bli bra Tunisien.
Ja, no. Man har sittat Tunisien i VM de senaste åren och AFCON senast och så inte har ju varit som ja, jag vet inte vad du går igång på där riktigt, kanske att det som inte finns nu, att det är som så tråkigt egentligen och som så jag inte vet, pragmatiskt på något vis, men ja, det är ju lite intressant nu förstås på det sättet också, de har det taktiska som inte kanske alla lag i den där turneringen har, så är väl häftigt att se. Ja, Nord mot resten av Afrika, eller vad du nu sa, är ju intressant helt. Ja, Nordafrika har vi ju förstås Egypten också som man nu, jag vet inte, ska man hålla tumman för det eller ska man hoppas de åker ut direkt i gruppspelet så Liverpool får Salah tillbaka så tidigt som möjligt. Ja, egentligen borde man ju hoppas på det kanske, men jag skulle ju vilja att Salah ändå får bli den legenden han borde bli också i landslaget och få vinn ett AFCON, fast det nog ser ut att kunna bli ganska svårt.
Ja, det känns ju tyvärr som att Egypten inte kommer gå hela vägen. De kommer säkert gå långt, men så har man gått för långt utan att vinna. Kamerun så är ju också att Aboubakar skadade sig sista träningen innan turneringen, så där blir det också svårt för dem även om man har andra bra spelare.
Ja, och no, de har ju en del bra spelare nu. Ja, vad blev det i deras första match? Vad är 1-1 mot Guinea eller hur var det? Ja, igår. Så inte var det nu världens mest imponerande start av de då heller inte. Ja, det är svårt ändå att se vem som, eller säger redan nu vem som ska vinna turneringen. Några favoriter finns, men det finns nog ändå många kandidater. Och, ja, många som inte ser så bra ut i nuläget av de storlagen, eller som har imponerat, eller som har inlett icke-imponerande, men det behöver ju inte vara hela världen här heller. Kanske till och med kan vara bra att man inleder lite svajigt och sen hitta formen i rätt skede av en turnering. Det brukar ju vara en bra metod när man ska vinna en landslagsturnering. Så inte behöver man ha allt för stor panik om inte det funkar. Bara man litar på att man får det att funka i något skede då, ändå vinner matcherna. Men ja, sen kan man göra som Egypten senast också, att de hankar sig fram, imponerar väl knappt i en enda match och gick väl till förlängning och straffar typ hela tiden och spelar så som inte alls bra ut. Och det var bara bollen upp mot Salah, skulle han försöka göra något på egen hand mer eller mindre, och resten av laget bara försvara och försvara uppoffrande. Men på något sätt så lyckades de hanka sig vidare match efter match, fast det såg dåligt ut, och så tog de sig till final där det blev till slut och förlust, fast det gick till straffade också. Men ja, det kan också vara en metod, att det behöver inte se bra ut i hela turneringen, man kan ändå gå till final eller gå långt.
Har vi nog finsk intressen där som vi hade för 2 år sedan då?
Nej, då här har vi ju inte lika mycket som det var för 2 år sedan. Det var ju ganska mycket av vi listade alla möjliga. Gambia utsåg vi väl nog till finsk lage nummer 1, men det fanns några olika med spelare som hade spelat i Veikkausliga eller tränare eller något som hade varit i finsk fotboll. Eller på ett eller annat vis hade något att göra med Finland eller finsk fotboll. Ja. Men i år, vad jag nu har kollat, så är det ju inte riktigt lika mycket. Det är nog Gambia som ännu är starka finsk lag, om man ska säga. Att något det här, de här Omar Kolli som ju var i Kups för ja, lite över 10 år sedan eller vad han nu var. Sen har ju gjort en bra karriär i Serie A och sådana. Han var vi ju in på senast då vi räknade upp det här. Vi var också in på Tom Saint-Fiet eller någonting sånt. Den belgiska tränaren som de har i Gambia. Ser ju ut som någon Tintin-figur eller något sånt då. Verkar vara en riktig speciell filur som var i Rops en gång i tiden. Men vi gick ju igenom allt det här noggrannare nu i här avsnittet då vi gick igenom alla det som var med. Så vill man höra mer om Saint-Fiet och Kolli så kan man gå tillbaka till vårt andra avsnitt i historien. Sen i år är det väl nog annars egentligen bara den här bandet. HJKs anfallare som spelar i Burkina Faso. Som, ja, är ju en nuvarande Veikkausliga-spelare i alla fall. Men annars ganska skralt. De spelar väl just nu, tror jag, då vi spelar in till och med Burkina Faso mot Mauretanien, borde vara. Så där har man ju någonting att följa med finsk intresse. Men annars är det inte tyvärr lika mycket som senast.
Jo, men vi börjar ha kommit långt in i avsnittet, men vi har väl lite haft i åtanke att, eller du har koll på att det händer grejer har hänt här senaste dygnen. Ja, så. Ja, du får ta vid, för vi är inte ännu klara.
Nej, vi är ju inte, vi har försökt vänta att det ska bli helt officiellt här på sociala medier och att klubbarna, de inblandade klubbarna ska bekräfta och lägga upp något, men vi får väl göra som så att vi lägger upp det här först när det nu är officiellt ändå, annars får vi ta bort den här delen. Men ja, det är bara en tidsfråga innan de lägger upp något. Det är nämligen så att Jeremia Jeddun Sträng är klar för flytt till Italien, till Serie B, och Ascoli från SJK på lån med köpoption borde vara. Från och med nu ska väl försöka få med han i truppen redan till helgen. Ja, vet jag, vad mer? Vart ska vi ta? Han är klar för Ascoli, alltså ett häftigt steg. Jeddun som vi har omnämnt han till. Il Lucio blir det på italienska, har vi redan varit och kolla upp med honom. Måste väl försöka etablera Il Lucio med hela italienska folket. De gillar ju smeknamn i Italien, speciellt på anfallare. Så kanske är större chans att det etsa sig fast än om man skulle försöka börja med Hauki här i Finland. Alltid värt ett försök. Il Lucio, han är klar för Ascoli i alla fall. Kommentarer, tankar eller någonting att kom med.
Ja, om man gör mål blir det väl i alla fall bomber. Men ja, nej, hur mäktigt som helst, såklart. En klassisk, gammal sån här klubb från östra Italien, om man korsar landet från Rom lite nordöst. Och ja, mellan Pescara och Ancona ligger det lite in i landet där. Här är Marche som är regionen, men där finns Ascoli, en klubb som mestadels Serie B nu på slutet och historiskt har jag för mig, men man har ju varit uppe i Serie A flera gånger och på 80-talet var man ju helt okej till och med hade Hugo Maradona, Diego Maradonas bror i laget. Diego själv har ju spelat mot Ascoli flera gånger. Det finns ju klassiska bilder från Napoli-tiden där han mötte olika lag, och Ascoli var ju ett lag i Serie A på 80-talet. Men ja, jag minns ju Ascoli främst från mitten av 00-talet när man kom oväntat upp till Serie A. Jag var väl 2005-06 någon gång tillsammans med Treviso. Helt sjukt hur man kom upp här, var väl via någon playoff, och så höll man ju sig kvar ett år och blev tionde i Serie A. Helt ofattbart tyckte jag i alla fall då. Men då hade jag väl inte så bra koll på att man tidigare har varit uppe i finrummet också. Men mäktigt som bara den, säger jag.
Ja, otroligt mäktigt och kul att han går till just vår favoritliga av kanske alla ligor, Serie B. Han sa ju här då, han avslöjade att han var lite så det hemlighetsfull vart det blir. Och så. Ja, du kommer i alla fall gå igång på det. Men han, som man gör, blir ju inte mäktigare än fina Serie B. Inte, så. Ja, bra på alla sätt. Ja, förutom det här du nämnde om det, klubben, så ja, enligt de själva på hemsidan deras står att de är Italiens fjärde äldsta fotbollsklubb, så ja, en anrik klubb, vunnit Mitropa-kuppen, jag vet inte om du sa det någon gång då på 80-talet då de var som bäst, så vann de Mitropa-kuppen. Det var väl någon sån här kupp för centraleuropeiska och italienska lag, och lite så, det är en ganska fin turnering nu, men spelas ju tyvärr inte något mer. Men den hade varit och vunnit, och så är det ju Carlo Mazzones klubb också, den legendariska tränaren. Han är ju inte enda klubben han har varit i, men han gjorde bra där, och det var väl där han som var länge och gjorde som då till en guldperiod på 70-80-talet där och tog upp det systemet upp till Serie A som du var inne på. Sen bodde han väl hela livet kvar i Ascoli också i stan, och hade sin bas där fast han tränade i många andra städer och lag också där han gjorde bra. Och är ju inte kanske en tränare som är känd för att ha vunnit så det är jättemycket, men det är många som håller han ändå jättehögt, och han har varit med och tagit fram många storspelare och influerat bland annat Pep Guardiola från Brescia-tiden till att bli tränare och sådana saker. Så fast han inte har vunnit så mycket, så är det ju många som håller han som en av de absolut största tränarna i Serie A och Italien under de, ja, inte under de senaste åren utan under många års tid, under modern historia kanske vi ska säga.
Jo, och Serie B är som, alltså vi är ju speciellt intresserade där och har ju, ja, alltså folk tycker ju vi är sjuka i huvudet vi håller på med Serie B, men är ju faktiskt att alltså, säga så äkta, gammalt, hederligt, klassiskt. Det är en gammal betongbunker han kommer få spel på, vanligt folk på läktaren, och jättebra supportrar också. Krävande, men gör man mål så är man älskad. Missar man så är man, vet man att man inte är mycket värd. Men Ascoli, de ligger väl just ovanför sträcket negativt kval, kollar jag upp nu här i Serie B. Man har haft en dålig form på sistone och ska nu ta in förstärkning i anfallsled då. Han ska ju konkurrera med en gammal makedonsk centertank,
Ilja Nestorovski, och minns inte riktigt var allstans han har varit. Han har väl nog varit runt i alla möjliga Palermo och grejer. Spelar väl EM också för Nordmakedonien och börjar ju vara rejält i åren, så han gör väl nog inte så många 90-minutare vad jag har sett. Sen verkar det inte vara så mycket andra anfallare på det sättet som verkar vara så det jättefarliga. Men ja, inte vet jag, de försöker väl stärka upp laget i alla lagdelar här sitt nu de här senaste dagarna, då man har försökt se vad här ryktas om och när det kommer ut i media. Och ej först idag har jag läckt ut i media faktiskt. Men det värva en målvakt också från Milan, eller från Sheffield Wednesday var han på lån till faktiskt. Kolumbianska, visste knappt att han spelade i Milan, en Vasquez. Men ja, han tar det in nu också verkar det som. Och så funderade på att värva Roberto Inglese, verkar det också som, en annan anfallare som ju ja, har varit bra i många år i italienska fotbollen med skadebenägen och så vidare, så är nu ingen garanti han heller, men har varit i Parma och samma har ju också Riccardo Gagliolo varit i Parma, de som minns han som en gång gjorde en landskamp för Sverige till och med och var ju bra då han spelade i Parma då de var i Serie A. Så jag tyckte han skulle ha fått mer chanser i svenska landslaget, men han fick inte. Men det är nog sådana som de har försöker värva in här också, så de stärker upp i alla lagdelar. Som du sa, det var en dålig formkurva på sistone och det är på negativt kval. Men tog ändå poäng här borta mot serieledande Parma, seriens bästa lag hittills den säsongen. I helgen på bortaplan. Och så tog de också kryssa mot Cittadella omgången innan här, så lite bättre resultat här på sistone, för det var många raka förluster. Men ja, det blir ju en bottenstrid de håller på att försöka förbereda sig för här, med mycket värvningar. Intressant att de försöker värva en ny målvakt när de har Viviano i målet sen tidigare. Kanske förutom Nestorovski är mest namnkunniga, eller den mest namnkunniga spelaren de har i truppen. Målvakt med nummer 2 som har varit Sampdoria och grejer.
Ja, Bologna Johan är helt okej i också. Man väl utlånat i Arsenal i något skede också faktiskt, men nej. Ja, man har ju, så här, i minne har jag att de senaste åren ändå varit ett mittenlag till och med. Så det är upp på en 8:e plats och sånt, att man inte har varit så långt ner, så det ska bli intressant att se nu. Ja, eller det kommer bli jätteintressant. Det är nog så man lockad att ta flyget till, ja, vad skulle det vara? Kanske man skulle måste flyga till Rom och ta tåg, eller måste man flyga till något annat ställe oavsett. Men ja, Ascoli lockar som fotbollsresemål extra mycket nu.
Ja, nu gör det ju här nog, måste man ju försök få till något sånt nu. Men du har ju City redan du på plats en gång. Dock inte på hemmaplan. Det var i Cremona mot Cremonese borta. Och ja, som du sa, de var ju uppe. Eller de har slutat något sådär 8:e. De var väl i fjol till och med i playoffs, om inte jag minns helt fel. Eller var så att de missade just på sista omgången. Men jag tror väl att de var i playoffs i fjol. Alltså upp till Serie A playoffen, men föll väl kanske ut i första omgången där. Men bara det var ju en bra insats. Det var inte någon som hade räknat med att det skulle vara så bra i fjol. Så det var positivt, men nu har jag gått tyngre i år då. Men ja, du har sitter du alltså för några år sedan borta mot Cremonese.
Ja, det var ju faktiskt en mäktig upplevelse i Cremona, Cremonese, Ascoli. Få målchansen, men Ascoli vann med 1-0. Joel mål i mitten av andra halvleken. Var ju då jag var hälsa på dig då du var i Parmas organisation, så tog jag ju en avstickare en dag, tog tåget i Cremona och kolla Cremonese, Ascoli. Och vet du vem som faktiskt stod i mål för Ascoli i den matchen?
Nej, nu har du väl sagt, men jag minns faktiskt inte.
Nej, en av mina favoriter, Vanja Milinkovic-Savic, han var väl på lån, utlån från Torino och spelade väl bara några matcher i Ascoli under våren där. Och en av matcherna var jag på plats på, så jag har sett Vanja på två, jag har sett han live 2 gånger, en gång i ja, den matchen och i fjol där jag var på Torino också.
Ja, just det, så var det ju jag. Sen en annan som har spelat i Ascoli är ju Jonas Portino. Han blev ju populär där, han, fast han inte var som, ja, jag vet inte hur många år han var där. Det var ju som jättemånga år han var där, men, eller säsongen, men han blev populär och är stor där ännu idag. Hyllas väl av fansen och så där också. Jag har haft honom som assisterande tränare en gång i Vasa IFKs B-juniorer i tiden. Så är fint. Och då var Jere med också. Jere spelade ju för IFK då med mig i B-juniorerna. Vi hade Jonas Portin som assisterande tränare. Ja, lite så här. Saker knyts ihop här på ett häftigt sätt ändå med Jonas Portin som är stor där. Så han ska väl försöka, eller måste väl försöka utnyttja det då att ja, finländare är redan populära där tack vare Portin. Så måste försöka rida på den vågen så gott det går.
Ja, det är väl alltid bra att ha lite extra mynt i fickan när man kommer till ett nytt ställe. Men en annan grej med Ascoli som fascinerar mig, eller fascinerar, men alltså när jag en gång i tiden började kolla på sådana ultrasklipp och intresserade mig för läktarkultur och sånt, så Ascoli, fansen, Ascoli Ultras, det var bland de sådana första som klippen som fanns upp mitten av 00-talet, alltså jag kollade faktiskt nu när det blev aktuellt att det finns fortfarande de här samma klippen, de är upplagda någon gång 2006, alltså för typ 17 år sedan, finns kvar på YouTube. Och Ascolis Ultras och deras kurva fanns som, det var en av de här, det fanns ju inte så mycket, nu finns det ju Ultras-klipp och publiksånger från varje match i hela världen, varje vecka, men då fanns det ju bara lite här och lite där. Och Ascoli hade faktiskt en del på den tiden, och det är faktiskt så intressant och kul grej.
Ja, jag har ju inte sett de här gamla klippen kanske, eller jag kanske du har visat någon gång, men jag minns nu inte att jag skulle ha sett just Ascoli, men jag har ju sett nu här de senaste dagarna lite, kolla de där ultrasen, och nu håller det ju en bra nivå nu. Jag vet inte om de sticker ut på något vis, men det är ju som all ultras verksamhet i Italien är ju som mångdubbelt bättre än vad vi har här i Finland eller på de flesta ställen över hela världen, så ja, nu blir det ju riktigt mäktigt att man får se en spel framför de då nu. Inte verkar det ju kanske vara några riktigt snälla killar de där ultrasen där, inte ser de som så snäll ut, men det kan vara nog också med färgerna, svart och vitt och lite rött kanske någonstans, så ja, de kanske ser ännu galligare ut än vad de är som på läktarna, för de ser nog, ja, de ser farliga ut ofta.
Och kommer från en mindre stad, för Ascoli är ju bara, är ju inte någon stor stad, vi kan väl jämföra lite med Empoli, en sån här, ja, mindre stad som faktiskt kan ha lag upp i A och B och kämpa mot oddsen, och man har ju inte riktigt någon närliggande konkurrenter, är ju som jag sa, Ancona och Pescara ligger väl norrut och söderut, men är som, ja, man är lite på sin egen plats och har sitt eget rike där, och då är det väl så att Ascoli är religionen för dem som bor där.
Det blir väl så, ja. Stan är väl ungefär lika stor som Vasa eller något sånt, att det var nog på 50 000 invånare, så blir ju som mindre än Vasa nästan. Jag vet inte riktigt hur det har räknat, och beror på hur man räknar med närliggande områden och kommuner och hur man nu säger. Men ungefär någonting i storlek med Vasa, om jag har fattat situationen rätt. Men ja, det är väl mer som bryr sig om laget och tar som religionen vad folk tar med fotbollslaget i Vasa. Där i alla fall, det är fint, fast ja, både Ascoli och Vepsu är ju svartvita om man ska se på lagens två bästa, eller städernas främsta fotbollslag, så är ju ja, ett intressant sammanträffande som jag också på här, men nu ska man ju hellre spela för Ascoli än för Vepsu nu.
Ja, alltså SJK är ju också svarta.
Det stämmer ju här också, men ja, det får inte ändå klåpigt att se så farliga ut som Ascolis Ultras ser ut i svart mundering.
Nej, no, Ascolis fans är väl nog, överträffar väl nog de ja, alla i Finland i alla fall. Men ja, vi säger väl lycka till åt Jeremia då inför det här nya äventyret, och får väl, det blir ju så att vi får ta och följa upp vart efter hur utveckla sig. Så inväntar vi nu ikväll när det blir officiellt och se om det blir några reaktioner eller ja. Ska se hur det går helt enkelt, men oavsett, häftig flytt.
Ja, det kan man verkligen säga. Vi är väl nog färdiga med det här avsnittet här och då, eller här och nu då till slut. Så säger vi väl nog bara tack för att ni har lyssnat på återhörande en annan gång.